Amen. Tack så jättemycket Lotta för de här underbara sångerna. Mår ni bra ikväll?
Ja.
Vad trevligt. Ja, jag kommer att tänka på det vid ett tillfälle när vi hade en resa till Israel och Lotta var med och pappa och mamma, det var när Birgitta fortfarande levde, så hade Birgitta lite svårt att gå, så på flygplatsen så fick hon assistans. Då kan man få en rullstol, men man kan också få sitta på en sån här elbil som kör. Men det är ju de som inte kan gå då riktigt. Men sen såg vi då även Dennis, tänkte, men gode tid, har han blivit så dålig så han inte kan gå? Då får vi be för honom. Och undret skedde. Och han reste på sig och sen kunde han gå fullt frisk. Han åkte snålskjuts med det där. Ja, men vi har faktiskt varit med om det. Vi har varit med om så många helande under på resorna. Så jag kan inte glömma till exempel ett exempel när det var en kvinna som berättade i slutet på resan att hon hade en svår hjärtsjukdom och var tvungen att ta sin hjärtmedicin varje dag för att klara av dagarna. Och i Israel går man ju rätt så mycket. Men hon berättade ingenting för oss att hon hade glömt den medicinen hemma. Så hon tragglade sig fram ändå. Men blev ju faktiskt bara bättre och bättre. Och när vi skulle ge lite vittnesbörd sista dagen så sa hon där: jag tror det har skett ett mirakel, sa hon. För att jag har ju kunnat vara med på allt. Och jag känner ingen trötthet. Och inga svårigheter. Jag tror Gud har helat mig. Och sen mötte jag henne något halvår efteråt i något sammanhang här i Sverige. Och så kommer du ihåg mig? Ni är många som följer med, så jag kommer inte riktigt ihåg henne. Och då sa hon att det är jag som hade de där hjärtproblemen och nu har jag varit hos min läkare. Och han har gjort koll på koll och han har fullständigt friskförklarat mig. Amen. Ja. Men något av det mäktigaste som jag har varit med om, det var när en död kom tillbaka till livet. Det är väl ganska starkt. Det är ju inte varje dag vi ser det. Nej, men det höll på att gå riktigt illa och det var dramatiskt. Det kunde ha slutat helt annorlunda. Det var en person som aldrig har snorklat. Och så kom vi ner till Röda havet. Och han fick möjlighet att låna ett cyklop och sätta på sig en snorkel. Och så var han ute i detta fantastiska vatten och kunde se på korallreven och allt detta. Men dra in en kallsup genom snorkeln. Och ligger där och får inte kraft att blåsa ut den. Utan sväljer den. Och det blir en allergisk reaktion. När luftstrupen helt slår igen och han kan inte andas. Och snorkeln faller ned och ligger som vid platt med vattnet. Som man ser, det är någonting som inte stämmer här. Och hans kamrat som var ute och simmade med honom ser detta. Och simmar bort till honom och säger: vad är det som har hänt? Och får ingen kontakt. Och i vattnet, lika som boxerar han honom in till bryggan. Och i vattnet blir ju kropparna lite lättare, men ska man dra upp dem, då är de ju tunga. Och han förmår inte dra upp från bryggan, men precis då kommer en badvakt. Inte för att han ser någonting som han blir orolig för, utan han vill bara komma ut och få tala om att nu blåser det upp till storm. Och nu får inga vara ute och simma med. Det var ju Guds timing att badvakten kom. Och då så säger han som ligger bredvid den här döde mannen. Du måste hjälpa mig att dra upp honom, för han är helt livlös. Och de drar upp honom på bryggan och han vänder honom och sätter igång med en hjärtmassage och får igång livet. Han var alldeles blå om läpparna och frun kom ut och tänkte, min man dör. Och de precis skulle till och fira guldbröllop under resan. Min man dör. Men genom denna kraftiga hjärtmassage fick han igång livet på honom. Och då är det en läkare inne på stranden. Och där fanns någon sån här första hjälpenutrustning. Så de springer ut och så ger dem så de kan syresätta blodet. Och strax efteråt kom en ambulans som tar honom till sjukhuset. Och så har de kallat, ringt till mig under tiden och sagt, en deltagare drunknade, men vi tror att han är tillbaka till livet. Vi blir omskakade allihopa. Men vi var där på sjukhuset. Han kom tillbaka, de gjorde tester och kollade. Och han hade inte tagit någon skada. Och i början han kom till gruppen kände vi ju sån oerhörd respekt för detta. Tänk hur det kunde gå. Men efter någon dag när vi hade vant oss vid att han levde igen, då lättade stämningen. Och då sa vi så här i gruppen, tänk vänner, vi har en bror, det är bland oss. Se, han var död, men han lever. Amen. Det var underbart. Nästan platsat ett litet halleluja där. Mm. Ja, vänner. Jag ska ju tala här lite om Israel ikväll, som vi då har sagt. Och jag ska tala över Israel som ett centrum i det profetiska hjulet. Israel är ju ett litet land. Många stora nationer som finns i världen och större riken också runt omkring Israel. Men så är det också med navet. Navet på ett hjul, centrumet, är ju litet. Och därifrån går ekrarna ut och hjulet kan vara stort. Men det är navet som är det avgörande. Centrum. Och när man tittar i Bibelns beskrivning av världshändelse, så är det som Gud låter Israel vara centrum i den kedja utav händelse som mer än någonting annat påverkar världshistorien. Samtidigt som jag säger detta så vill jag också understryka att naturligtvis är det Jesus som är Bibelns kärna och Bibelns stjärna. Ja, men så är det. Men vi talar om Israel här ikväll. Och som nation och som folk så är Israel och judarna i centrum utav det profetiska händelseförloppet som Bibeln beskriver. Och den som vill sabotera Guds planer för Israel strider emot Gud själv och kommer då inte att lyckas. Och därför så står det så här i Jesaja 43. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel, frukta inte, jag har återlöst dig och jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar ska det inte dränka dig. Och om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Och lågan ska inte bränna dig. Vi kunde stannat där. Och vi kunde sagt att denna profetiska hälsning, den är ju skriven till Israel, Jakob och det judiska folket. Men alla bibelord har ju en uppfyllelse igen och igen och igen, va? Rabbinerna sa, har jag hört säga, att det finns tre bottnar i bibeltexterna. Men en rabbin sa att en profetia kan i princip uppfyllas hur många gånger som helst. Och jag tror alla vi som är här, jag vet inte hur många, men det är ganska fullt här i kyrkan. Alla vi som är här skulle kunna läsa den här versen och säga så här. Detta skriftens ord är fullbordat på mitt liv. Han har kallat dig vid namn. Han har sagt att du tillhör honom. Och han har återlöst dig. Och om du än går genom svåra perioder i livet, så har han lovat att aldrig lämna dig. Och det är ditt vittnesbörd. Du kan säga, detta är min berättelse. Och så är det med Guds ord. Det är inte bara allmänt i största allmänhet, utan det är personligen. Gud talar till oss genom sitt eget ord. Men så kommer då. Jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig. Nubien och Seba i ditt ställe. Eftersom du är dyrbar i mina ögon, högt aktad och älskad av mig, så ger jag människor i ditt ställe och folk istället för ditt liv. Här ser vi då tre länder uppräknade. Egypten, alla vet vi vad Egypten är. Sen talas det om Nubien. Det är troligtvis Sudan. De flesta bibeltolkare är överens om att det är den norra delen av Sudan. Seba, där är man kanske lite osäker. Men det troliga är att Seba är Saba. Vi har alla hört om drottningen från Saba. Var låg det då någonstans? Ja, det låg då i historien. Dels i den östra delen av Etiopien. Det som kallas Afrikas horn. Och så låg det på den västra delen av den där sydspetsen av Saudiarabiska halvön. Där nu Jemen ligger. Så här skulle vi kunna läsa att Egypten och Sudan och Jemen kan gå under om de försöker sabotera Guds planer. Det hände ju också med Egypten som stormakt. När de Israels barn skulle lämna Egypten, då de hade varit slavar i 400 år, så ångrade ju farao sig att han hade släppt dem. Och satte efter dem med sin mäktiga armé. Men då öppnade Gud Röda havet. Och de gick torrskodda genom Röda havet. Och kom upp på andra sidan. Och då tänkte egyptierna, kan de så kan vi. Och när de går genom Röda havet slår havet igen. Och Egyptens armé begravs i Röda havets vågor. Och reste sig aldrig som en stormakt därefter. Och detta är historiens beskrivning. Som man behandlar judarna får man skörda någonting tillbaka. Därför så säger Bibeln att den som välsignar dig ska jag välsigna. Och den som förbannar dig ska jag förbanna. Antisemitismen, det sägs att, och ja, det är ju min upplevelse också, att vi har mer av antisemitism idag än vad vi haft under vår livstid. Åtminstone vi som är då födda efter andra världskriget. Den enorma antisemitismen. Och det gör det svårt för många att stå upp och stödja Israel och uttrycka att man är en vän av Israel. Och många församlingar är rädda. Och vad många medlemmar som har gått till sin styrelse eller sin pastor och föreslagit ett Israelmöte. Men när man säger att vi är rädda för det, vi kan stöta oss här med olika grupper. Och så vågar man inte ha ett Israelmöte. Men den som välsignar dig ska jag välsigna. Och jag, i denna turbulenta tid, där det är så populärt att stämma in i kritiken och ta till sig liksom, utan att man kanske analyserat informationen nere från Mellanöstern, klandra Israel, tala illa om Israel, beskylla Israel. Men då måste jag säga Att jag är faktiskt tacksam, och jag tror det är ett bönesvar, att vi i denna turbulenta tid har en regering i Sverige som faktiskt har stått upp och välsignat Israel. Och som de gjorde här på tv-programmet Agenda för någon vecka sedan, när det var en partiledardebatt. Och samtliga faktiskt ifrån regeringsunderlaget stod upp. Och Ulf Kristersson, han talade sig varm. Jag kände vilken värme han hade. När han sa att det finns inget folk genom historien som var så utsatta som det judiska folket. Därför så behöver de ett särskilt skydd. Och om vi inte har en regering som kan säga det, så kommer Sverige att bli judefritt. Därför att det är så många judar i Sverige som vågar inte bära en davidsstjärna. Vågar inte ha judiska symboler på sig. I Göteborg, i Stockholm eller Malmö. Jag satt på flyget för några år sedan. Och en tjej i 25-årsåldern sitter bredvid mig. Och vi frågar varandra vad vi ska göra när vi kommer till Israel. Och hon säger, jag är uppväxt i Malmö. Men jag känner mig inte trygg. Jag har ingen framtid. Jag flyttar till Israel. Den som välsignar dig ska jag välsigna. Ett gammalt ord. Men det gäller. Och den som förbannar dig ska jag. Israel är navet. Ett litet nav. Men det för svallvågor med sig ända in i vår tid. Och det är därför det är så oerhört viktigt. Och det är viktigt för våra församlingar att vi kan stå upp. Du vet att en del har lite problem med detta. För de tänker så här, välsignar man Israel så är man emot araberna. Så är det ju inte. Jag vet Israelkonferenser där man gör offerinsamlingar för araberna. Och direkt efter 7 oktober när vi gjorde stora insamlingar för Israel, så fick vi genom en kontakt möjlighet att hjälpa araber på Gazaremsan som var kristna. Det var inte många kristna, men det fanns ett fåtal kristna. Och vi var så glada att vi hade en kanal att kunna hjälpa dem. En människa med ett varmt hjärta känner för alla folk. Amen. Amen. Däremot hör man ofta, jag var i en kyrka där någon i vårt team hade satt upp en Israelflagga. Och det kom då en kvinna till mig där i den församlingen. Hon var tillika läkare. Och så vill inte se en Israelflagga i vår kyrka. Och hon blev så upprörd. Och ibland är det lite typiskt att människor som är väldigt då för den andra sidan, Palestina eller Palestina-araberna, de klarar inte av att se en Israel-flagga. Nej. Men den som välsignar dig ska jag välsigna. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Mina kära vänner, stormakter har fallit som korthus. Därför att de har behandlat judarna illa. Så var det med Egypten, så var det med Babylon. Visserligen så gav de en straffdom mot Israel som på något sätt Gud låg bakom. Därför att Israel hade glömt sin Gud. Och så föddes de bort 70 år i fångenskap. Men när det gick för långt. Och Babylon ville hindra deras återvändande. Då säger Bibeln att Gud trädde in och straffade Babylon. Och så upphörde det att existera såsom en stormakt. Romarriket likadant. De krossade Jerusalem, de kastade ut judarna i världsvid förskingring. Men de iscensatte en sån förföljelse mot judarna på de stora amfiteatrarna. Så att Guds dom kom över romarriket. Och det raserades och kunde aldrig resa sig efter det. Under 1400-talet hände något liknande med Spanien. Det blev en sån antisemitism i Spanien. Med inkvisitionen, om man skulle tvångsomvända judarna till katolicismen. Och så var det ju på det sättet också att katolska kyrkan berikade sig på inkvisitionen. För de judar som kastades ut, då tog man deras ägodelar och la till kyrkans rikedomar. Men vad hände med Spanien strax efteråt? Så faller ihop Det var ju landet som regerade på de sju världshaven. Men Spanien förlorade sitt stormaktsvälde. Och vi skulle kunna ha fortsatt med olika beskrivningar. Nazist-Tyskland. Att Tyskland kunde resa sig var ju för att nazismen hade besegrats. Men det föll, och de 10 ledande nazisterna dömdes till döden i Nürnberg-rättegångarna. Och Hitler själv tog livet av sig i en bunke. Och Tyskland krossades så som de behandlade judarna. Och mina vänner, jag läste ett bibelord innan den här mötesresan. Och jag tänkte, men oj, står det så? Det har jag inte sett förut. Jag har läst Jeremia många gånger. Men jag har inte sett detta bibelordet. Och det står så här, förstår du? I Jeremia, det 51:a kapitlet. Där Gud liksom talar till Israel hur han kan använda dem på olika sätt. Så säger Gud till Israel: min hammare är du, mitt stridsvapen. Med dig krossar jag hedna folk, och med dig fördärvar jag riken. Det är Gud själv som säger detta. Det är ganska radikalt. Det är ganska dramatiskt. Han har ju sagt på något annat ställe att jag har utvalt dig till att vara ett folk framför andra folk. Inte därför att du var större än andra folk. Själva verket var du ju mindre. Men jag utvalde dig för att jag älskade dig. Därför att Gud genom Israel fullborda sina frälsningshistoriska planer. Kan du säga med ett ord att Bibeln är sann? Frågade kejsaren av Preussen sin livmedikus läkare. Han svarade: judarna, ers majestät. Ja. Det judiska folket, att de har övervintrat i en 2000-årig diaspora. Och vi som lever i denna tiden har sett dem resa sig från spillrorna efter andra världskriget. Och bli som lejonet utav Juda. Där Mellanöstern på ett sätt bävar för dem. Och Herren säger här: min hammare är du. Mitt stridsvapen, det stod i Jerusalem Post här. Efter det att den här Sinvar. Yahya Sinvar. Ni behöver inte lägga det namnet på minnet, det är inte så där väldigt viktigt. Det är bättre ni kommer ihåg Moses och Elias och Abraham. Men Yahya Sinva, som dödades här tidigt i veckan. Så stod det i Jerusalem Post så här. Han ångrar sig säkert idag, där han befinner sig i helvetets mörker. För att inte han sökte en uppgörelse med Israel. Min hammare är du, säger Herren till Israel. Med dig krossar jag riken. Det är så att om ett land, litet eller stort, försöker sabotera Guds planer, så strider de inte bara mot ett folk, de strider mot Gud själv. Och när Hitler försöker utrota judarna, så var ju det iscensatt utav djävulen själv. För att skulle judarna utrotas, mina vänner, då skulle vi ha orsak att ställa många frågetecken på de profetior som finns uttalade. Och skulle de här människorna som skanderar på våra gator och torg och ropar "From the river to the sea, Palestine shall be free", skulle det bli en verklighet, då får vi säga att många profeter hade fel. För profeten Amos, han sa så här: jag ska plantera dem i deras eget land, och de ska aldrig mer ryckas upp därifrån. Amen. Det var mäktigt, där kände jag kraften. Min hammare är du. Mina vänner, jag ska säga så här. Gaza hade aldrig behövt. Det är ju helt sönderslaget Gaza. Jag vet inte hur mycket man talar om. 70% utav byggnaderna är raserade och förstörda. Det skulle inte behövt varit så. Därför att på 90-talet när man hade det här fredssamtalen i Oslo, Osloavtalet. Och sedan när Ariel Sharon drog ut Israel från Gaza. Så var det en svensk radiojournalist som berättade att hon var där nere. Och då var det en viss optimism som spirade ibland Gazaborna. Och sa, kanske det här kan bli så som något utav de rika Arabemiraten. Ett Dubai med fina hotell, fantastiska stränder. Men de miljarder som har pumpats in i Gaza på grund av hatet emot Israel har använts till tunnlar. Vilken nytta gör det för de svältande? Där det inte behöver vara ett flyktingläge i Gaza. De skulle kunna leva ett gott liv. Och Israel pratade ju då om i förhandlingar med dem att är det så att det blir lugnt och inte det blir en massa beskjutning, ja då kan vi bygga en trafikled som förbinder Gaza med Västbanken och de kan röra sig mellan de olika områdena så de får ett gott liv. Och jag intervjuade här i tv-programmet Israels ambassadör i Stockholm. Och han sa när kriget är slut och man hjälper till att återuppbygga Gaza. Jag hoppas de ska få det bra. Bättre än vad vi har det. Så de bara slutar kriga. Men när hatet driver dem. Att det enda de vill använda pengar till. Det är att döda judar. Och de sa ju efter 7 oktober. Får vi möjlighet ska vi göra det igen. Ja, säger världen, förhandla med dem. Det var ingen som sa. Spara Hitler. Stanna kriget. Förhandla med de där förbrytarna. Men det här. Ni ser hur sjukt det är. Och det är sjukt. Till exempel. Det är ju svårt. Det är ju jättesvårt. Och det är en väldig försörjelse. Men det ansvaret vilar främst på. Det hatet som finns inom Hamas. Därför när man utvecklar ett sådant hat emot det judiska folket. Att det inte ska få existera och finnas. Då är det så som man kastar iväg en boomerang. Som faller tillbaka med en väldig kraft. Och ödelägger dem själva. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Det är ingen människa, det är inget styrelsemöte som har präntat ner de orden. Det var Gud som sa detta. Att det är hans ögonsten. Israel är navet i det profetiska hjulet. Du är min hammare. Jag tycker det är lite mäktigt faktiskt. Lite så här, nu är ju vi så fredligt sinnade så vi tycker det är lite obehagligt också. Men det är så, du är min hammare. Du är mitt stridsvapen. Det här lilla landet ska få de stora nationerna att skaka. Därför att du vet. Dessa stora nationer, de bygger ju lika som ett Babels torn. Åh, de tycker vi är så mäktiga. Vi skjuter raketer till månen. Vi kan ju nästan göra allting. Och det där lilla Israel, det är väl ingenting. De ska minsann få rätta sig efter oss. Och en dag enligt Hesekiel 38 så kommer det väldiga Ryssland. Jag tror det är Ryssland som står om Hesekiel 38. Jag ska sätta kroka i käften på dem och dra dem ner. Och man frågar, har du kommit för att ta rov? Det är girighet. Det är girighet som styr. När Ryssland anfaller, och jag tror att det är dessa väldiga gasfyndigheter. Utanför, för Ryssland vill kontrollera gasen. Så de både från norr och från söder kan tvinga Europa till underkastelse. Så de kommer dit ner. Men tänk att Gud ska använda den lilla David till att besegra jätten Goliat. Inte bara för 3000 år sedan utan idag. Det är ingen som vågar sig på Ryssland. Men de kommer ner på Israels höjde enligt Hesekiel 38. Och då så säger Herren till Israel, du är min hammare. Du ska bunka på den där stolte Gog från Magogs land. Hövdingen över Ros, Mesek och Tubal. Amen. Det var ganska mäktigt faktiskt. Kände du kraften där? Men vet att det står samtidigt att när det sker uppenbar Gud sin härlighet för hedningarna. Så på något sätt blir detta så mäktigt för att det är många som bävar för Ryssland. Det är många som bävar, nu vet jag inte om det är Putin som kommer att regera då eller om det är någon efterträdare. Men det är många som bävar. Och tänker man vet aldrig vad han tar sig för. Han skramlar ju med kärnvapen. Det är ingen som vågar riktigt. Och han tänker så här. Nu, och troligtvis är det, för det såg jag att han allierar sig med Persien och han allierar sig med Libyen och en del länder, Togarma. Jag vet inte riktigt, Togarma, i gamla kartor så var ju Togarma i Turkiet, men sen har det skett en del folkvandringar. Men kanske det appliceras på Turkiet. Nu om inte ni skickar det här över närradion och allting så kan jag väl säga att jag litar inte på Erdogan, men det kan vara mellan oss och er där. Så man vet inte. Men det är mäktiga nationer som kommer. Och då jag ska säga om vi är kvar. För jag vet inte om vi är kvar. Vi kanske är uppryckta på skyarna. Och hemma hos Jesus när det sker. Men den profetiska linjen är ju bara Gud som vet. Vi ska vara redo. Vi ska vänta det. Som om han kan komma ikväll. Så är du inte redo. Så ska du säga Jesus kom in i mitt hjärta. Så du inte blir kvarlämnad. Men jag vet inte om det. Men skulle det finnas Israelvänner kvar när Hesekiel 38 utspelar sig. Så kommer man att bäva och tänka hur ska det gå för Israel. När Ryssland med dessa väldiga allierade kommer där ner på Golanhöjderna. Och ska betvinga dem. Men då så skapar Gud oväder. Och det blir väldiga hagelstenar som faller ned över den ryska hären. Och mitt i allt så blir det en jordbävning. Så jorden öppnar sig och nedfaller tanks och krigsmaterial och soldater. Så står det i Bibeln. Och sen sker det en tredje sak, en mental förvirring. Så att de vänder vapnen emot varandra, det som kallas friendly fire. Och du vet, det här säger geologerna. Geologerna säger att det finns två stora kontinentalplattor som möts här nere vid Döda havet, Jordanfloden, Genesarets sjö och går upp emot Turkiet. Och det går ner genom Röda havet och Nilendeltat ända djupt ner i Afrika. Och de rör sig från varandra, de här kontinentalplattorna. Så forskarna säger då att Israel är på väg ner mot Afrika. Och den syrisk-asiatiska plattan är på väg norrut. Och det här förlöser jordbävningar vart hundrade år. Jag skulle kunna räkna upp här. Men man väntar att det kommer ske en stor... Man vet inte om det kommer drabba Jerusalem eller Golanhöjderna. Nu hade jag en guide som heter Bertil Nilsson. Del utav jag har träffat guiden Bertil Nilsson. Och han sa så här vid ett tillfälle att... Ja, och han talade ju skånska. Ja, och sa han, det är inget under att det ska ske en jordbävning på Golanhöjd. Det vet alla seismologer om, för de där kontinentalplattorna, de ligger där och rör sig. Så alla seismologer vet att det ska ske en jordbävning. Undret är, sa han, det är att den där jordbävningen kommer ske den där dagen när ryssarna är där. Ja, och det är det ju faktiskt. Nu tror jag det är Ryssland. Det kan finnas andra tankar om det. Men du är min hammare. Så tänk att denna väldiga här, Gogs här, ska betvingas. När de kommer på Israels höjde. Därför att Herren har sagt, du är min ögonsten. Och den som rör vid dig, rör vid Guds ögonsten. Och i psalm 122 så står det att han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Och han blir inte ens trött. Han får aldrig någon influensa. Han drabbas inte utav någon influensa. Halleluja. Du är min hammare. Till och med Kina, denna väldiga nation som Asien bävar för nu, Taiwan, ni vet hur det skramlar där borta. Man är rädd, vad kan det leda till? Men det verkar enligt Bibeln, kungarna från östern, till och med de ska betvingas utav Guds hammare, utav Israel. Men i den sista striden som kallas Armageddon, då är det Jesus själv som stiger ned. Konungarnas konung och herrarnas herre. Halleluja. Och jag har många gånger tänkt när jag stått där på Olivberget med mina grupper. Och jag har liksom, jag höll på att säga, fantiserat mig in i den där händelsen. När dessa väldiga trupper är på väg mot Jerusalem. När hela världen, som det står i Jesaja 12, församlar sig mot Jerusalem. Då finns det ju ingen som tror att lilla Israel kan klara sig. För då vet vi, när det står alla nationer, att inte ens Amerika står vid deras sida längre. De är helt ensamma. Och du vet ju hur det är när det är krig. Där står nyhetsreportrarna och rapporterar timma för timma över det dramatiska skeendet. Och plötsligt är det någon som säger, det är ett våldsamt ljussken. Ovanför Jerusalem som nalkas planeten jorden. Är det någon som har information? Vet du någonting om det? Har Mossad? Vet Mossad någonting? Mossad vet ingenting. Frågar du Säpo? Jag Säpo har inte en aning. Det är ingen som vet någonting. Det är ett väldigt ljussken. Det kommer bara närmare och närmare. Och de kommer att darra. De kommer att darra av förskräckelse. Vad är det som kommer? Det är konungarnas konung och det är herrarnas herre. Det är han som är trofast och sannfärdig, som rider på den vita hästen. Det är Jesus Kristus, halleluja, som kommer i makt och i härlighet för att regera. Halleluja, det ska bli frid på vår jord i 1000 år en gång. Sjunger sångaren. Jesus is coming! Glory be to the mighty, powerful God. Halleluja. Nu ska vi se hur länge jag har predikat här ett tag nu. Vilken tid började jag? Det är faktiskt problemet när man predikar och blir inspirerad. Så tänker man plötsligt, nu ska jag titta på klockan. Och så, länge, och så kommer inte man ihåg när man började. Ja. Jaha du, då är det 34 minuter någonting. Ja. Tänk att det står, vet du, i Sefania 2:4. Gaza ska bli övergivet. Och så står det i Sakaja 9:5. Gaza ska darra av ångest. Och Gaza mister sin kung. Det säger ju då att ett ord kan uppfyllas många gånger. Jag vet inte när det uppfylls tidigare. Men det är som man skulle kunna läsa detta ordet för denna veckan. Och säga detta ordet är en beskrivning på denna veckan. Gaza darra av ångest. Och Gaza har mist sin kung. Och de intervjuade. Jag hörde både på Al Jazeera en intervju. Här med någon därifrån Gazaremsan. Han sa så här. Blir det vapenstillestånd, sa han, så kommer hundratusentals utav människor att försöka fly ifrån Gaza. För vi ser ingen framtid här. Och jag tänkte, det är ju sorgligt. Jag säger igen, det skulle inte behövt gått så här. Varför skulle de angripa Israel på detta brutala sätt? De måste ju ha förstått att de drar på sig deras fulla vrede. Det skulle aldrig behövt se ut så här. Men profeten, han säger bara, Gaza blir en ödemark och de darrar ut av ångest. Och de mister sin kung. Alltså hundratusentals kommer att fly. Vi vet inte, jag förstår ju att världen kommer att sätta in stora resurser. Bara det blir fred för att bygga upp igen. och ge dessa människor en framtid är ju oerhört synd. Vad synd det är om alla dessa människor som inte alls är inblandade egentligen i kriget. Men få konsekvenserna utav att ha despoter och hemska ledare som har berikat sig själva medan folket. Och de berättar, förstår ni, att dessa Hamas-ledare, när hjälptransporter kom in, så tar de den här maten och i första hand ger dem till sina egna medan folket svälter. Och ibland tar de utav detta och säljer till skyhöga priser till folket. De bryr sig inte om den lilla människan. Jag säger, blir bara kriget slut och Israel lyckas besegra dem, så kommer alla dessa människor att få det betydligt bättre än vad de har haft det under Hamas. Och det är likadant uppe i Libanon. Jag tycker det är väldigt märkligt. Nu ger jag kommentar på detta. Jag tänker högt. Till exempel i ett års tid har Hezbollah skjutit raketer emot Israel. Vi har en tjej från Bollnäs som gifte sig, skaffar familj och bor några kilometer från Libanon. Vi har gjort någon tv-intervju med henne och hon säger att det är larm varenda dag. Hon ser de här ljuskäglarna på himlen. Hezbollah skjuter raket efter raket. Och de har sina baser söder om Litanifloden. Där det finns en FN-resolution sedan 2006. Där man gjorde en uppgörelse med Israel att det skulle inte vara varken Hezbollah eller Israel ifrån Litanifloden ner till gränsen. Men de har gjort baser och skjuter hela tiden. Och FN säger knappt ett knyst om det. Inget fördömande. Det är tyst. Sägs det någonting är det med små bokstäver. Men nu när Israel säger enough is enough. Och de säger då om inte världen, om inte FN, om inte någon annan kunnat plocka bort dem. Ja, men då får vi göra det själva. Och då blir det några FN-posteringar här. De vill ha bort FN därifrån. Men FN säger när vi ska vara kvar. FN nyttjas som mänskliga skölda utav Hezbollah. Men det har inte FN sagt någonting om. Och sedan nu har israeliska journalister varit inne, till och med en journalist från New York Times har varit där och fotograferat att 100 meter ifrån dessa posteringar har man byggt tunnlar. Hezbollah har byggt tunnlar som är vapenförråd, som är avskjutningsbaser för raketer och en del tunnlar som är som attacktunnlar in emot Israel. Så är det. And that is terrible. Nu får Israel då städa upp själva. Jag hoppas de lyckas. Men jag hoppas också innerligt att kriget snart tar slut. Till en bättre framtid för alla. Ibland när det gäller detta mänskliga lidande. Så kan man säga. För det är så här, vänner. Att ibland segra ondskan och mörkret tillfälligt. Jesus säger också i Getsemane, då han utstår sin Getsemane-kamp inför Golgata-dramat, så säger han: nu råder mörkrets makt. Det var som ondskan tillfälligt segrade. Och jag tror att djävulen tänkte, får vi bara Jesus på korset, då är det slut med hans aktivitet och verksamhet. Men det är detta som är så otroligt. Att Gud kan vända det som ser så mörkt ut till en fantastisk seger. Och du vet, det var den danske prästen Kai Munk som dog och som dödades utav nazisterna i Danmark under andra världskriget. Han sa så här: de kan korsfästa oss på långfredagen, men vi lurar dem på söndagen, sa han. Ja, och så blev det också med Golgata-dramat. Det såg ut som att ondskan segrade när Jesus hängde på korset. Men det var för att djävulen och demonerna visste inte om att detta var ju i Guds plan. Och det blev den största seger i världshistorien. Halleluja! När Jesus tar hela världens synd som ett skuldoffer och ropar ut: det är fullbordat. Amen. Halleluja. Det är därför det går kraft utifrån Jesus här ikväll. Tack och lov, du kan bli helbredad, du kan bli frälst. Du kan bli fri från det som betrycker dig. Amen. Och på söndagen uppstod Jesus och sa, det går inte att stoppa Gud. Men det var ju likadant under andra världskriget när judarna led så fruktansvärt. Och man kan fråga sig, det var verkligen mörkret som tillfälligt segrade. Och jag tror många judar man kan fråga sig, Gud, varför stoppade du inte detta tidigare? Vi vet inte, vi kan inte alla svaren. Men jag har hört judar säga till mig nere i Israel att hade detta mörka inte hänt så är vi inte säkra på att det här FN och världsnationerna skulle få samvetskval över judarnas situation. Så hade de kanske aldrig stöttat tanken på att Israel skulle upprättas. Så till och med när detta mörka händer som man tycker man har ingen förklaring på, så kan Gud vända det till något gott. Och så uppstår nationen Israel. Och vi tänker på 7 oktober också. Men varför kunde inte de upptäcka det? Varför kunde de inte stoppa det? Men det har kommit underrättelse om att det från början planerades en mycket större attack. Som skulle vara samordnad mellan Hezbollah och Hamas och kanske Iran också. Och tänk om detta hade skett vid samma timma på morgonen. Ett väldigt anfall ifrån Libanon och ifrån Iran och ifrån Gaza. Hur skulle Israel kunna ha klarat detta? Nu blev det någonting som gjorde att de gjorde attacken själva ifrån Hamas. Och det blev ett fruktansvärt lidande utav det. Men det kunde kanske ha blivit ännu värre. Mina kära vänner, nu ska jag gå ner för landning. Bara jag hittar en landningsbana. Men visst är det underbart att ändå veta mitt i allt detta tragiska, smärtsamma som vi ser i vår värld och mänskligt lidande, så är det ju ändå underbart att veta att Gud kommer att fullborda sina planer. Hans räddningsplan för jorden kan inte mörkrets första stoppa. Jesus kommer tillbaka. Det är den kristna tron, det är den kristna övertygelsen. Det säger, vilken är det er världsbild? Ja, det är vår världsbild. Men Jesus kommer tillbaka. Därför kan du sova gott i natt. När du lägger dig så kan du tacka Gud för att han har allt under kontroll. Och då kan du citera för dig själv när du ska gå och lägga dig ikväll att när ni ser allt detta ske så ska ni lyfta era huvuden uppåt. Till då nalkas er förlossning. Fader i himmelen, jag bara tackar dig för din ljuvliga närvaro här ikväll. Tack att du talar till oss genom ditt ord. Tack att du talar till oss genom ditt ord, genom din ande. Så rör du vid oss. Du som en gång sa till vågorna, tig, var stilla. Du ser också de människor som har som ett stormande hav inom sig eller i sin familj. I sin ekonomi. Med kanske en prognos ifrån läkaren. Men tack att du kan säga till, var stilla. Vet ni, jag känner Guds kraft är här nu. Så nära, så utgjuten. Du som behöver ett Guds vila, kan du inte bara lägga din hand över bröstkorgen så här. Och så kan du lyfta den andra handen liksom upp emot himmelen i bön till honom. Så ber vi nu att Herren ska röra varenda en som har lyft sin hand. Fader, jag ber dig i Jesu namn. Tack för den helige ande. Tack för att den helige ande är utgjuten här nu ikväll på ett så underbart sätt. Och nu ber jag Herre att du rör vid varenda en som har lyft sin hand. Den som har hjärtproblem, problem med sina leder. Som har värk, som har muskelvärk, som har inflammation i kroppen. Kanske antibiotika inte ens biter på det. Men här är jag bara tackar dig att vi får säga tig, var stilla. Vi får säga tig, var stilla till den som har så brännande värk i sina led, i sina knäled, i sina axlar, i sina höfter. Här är vi bara säger i Jesu namn, så ska det vara tiga och lägga sig ned. Och jag ber dig förlös ditt mirakel in i människors liv just nu. I Jesu Kristi namn så ber jag om det. Tack att du rör vid oss, Fader. I Jesu namn. Amen. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Han ler emot dig. Och han är dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig sin frid, sitt shalom. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. 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 Gud välsigne er. Tack ska ni ha.